Jag står utanför ett franskt hotell och röker. Jag ska ringa på där. Det är så här palats där det bor massa rika människor. Jag står här ute. Det regnar. Ugh, det är ruggigt. Det är så här franskt regn. Det bara öser ner. Det åskar också. Jag har en jättejobbig hosta för jag är lungsjuk. Och jag ska alltså in här, ringa på. Jag ska leverera ett väldigt viktigt brev till de här rika människorna som bor här. Och jag måste ta jättemycket plats när jag gör det så att de ska få respekt för mig. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag känner mig helt låst. Ja, just det, jag glömde säga det. Vi befinner oss alltså på Folkteatern i Göteborg under min praktik. Min uppgift är alltså att ringa på, leverera brevet och ta jättemycket plats. Och jag känner mig helt låst. Och nu kommer vår koreograf fram till mig. Hon ber mig pröva en grej. Hon skickade ett klipp till mig igår. Och nu vill hon att jag ska göra som de här ballettdansarna i klippet. Försöka ramla som dem. Okej. Absolut. Jag försöker det. Aj. Det gick inte så bra. Ja, jag prövar igen. Okej. Ja, det går lite bättre nu. Ja, hon hejar på mig. Ja, jag försöker igen. Och nu börjar vår regissör också instruera mig. Ja, jag ska hosta mer, okej. Okay. Ja. Okej, okay, jag ska ta hostan så långt jag kan. Yes. De hejar på mig. Jag kör. Ja, jag testar igen. Shit, ja, det här börjar typ funka nu. Gud, okej. Okay. Kanske. Oj, de skrattar. Var det kul? Ja, det kanske var. Jag ska prova ännu mer. Ja, jag prövar så här, vänta. Ja. Eller jag kan pröva att klättra på den här grejen. Ja. Jag prövar så här istället. Ja. Okej, vi pausar lite här. Det är något som händer här. När regissören och koreografen börjar instruera mig, då går jag från att känna mig helt låst till att känna mig obegränsat modig. Jag klättrar runt på den här scenen, jag kryper, jag hänger upp och ner, jag jamar som en katt. Jag börjar hitta något som blir ett helt nytt formspråk för mig. Och jag känner mig helt fri i det. De verkar lita på mig, vilket gör att jag litar på dem. Och just där och då, i den processen, vill jag inte vara något annat än skådespelare. Och det förvånar mig lite, för att jag har alltid tänkt att jag kommer sluta som regissör. För att jag tycker om att bestämma så mycket själv. Men här är det som att jag för första gången låter någon med glädje bestämma över mig. Istället för att bli bestämd över. En slags positiv underkastelse. Och då undrar jag vad det egentligen var som hände. När jag var tonåring såg jag mig själv som straight. Jag var nyfrälst feminist och ganska politiskt engagerad. Jag var inne på radikal feminism och ja, hängde lite i sådana kretsar. Och jag hamnade liksom flera gånger i situationer eller tankegångar där jag upptäckte att mina egna sexuella begär clashade med att jag kände att jag behövde försvara en slags yttre bild av kvinnan. Jag förstod helt enkelt inte varför jag attraherades av dominans och underkastelse. När jag så tydligt kunde se att den bild av en kvinna som blev till exempel slagen eller dragen i håret eller nedtryckt, alltså den yttre bilden av kvinnan, att den var för mig så politiskt fel att jag bara var tvungen att frånsäga mig den även när det var på lek. Jag tillät inte mig själv att begära det här som jag begärde, liksom. Och det blev ju konstigt. Men när jag började ligga med andra än cis-snubbar och kom ut, då ändrades min syn på underkastelsen. The queer communityt och de intima relationer jag har och har haft inom det har lärt mig att en lek med makt, dominans och underkastelse är just det. Det är konstruktioner och lekar som vi skapar för att kunna nå njutning. Och de står helt skilda från att vi skulle vilja bibehålla patriarkala strukturer i samhället i stort. Jag gick alltså varvet runt i att ha gått från att underkastelse inom sex för mig var en passiv position som jag inte kunde fylla med handlingsutrymme. Där jag var helt maktlös i princip. Som jag också kände skam kring att begära. Till att förstå att den sexuella underkastelsen består av ett görande. Som är lika viktigt som det görandet hos den sexuellt dominanta. Och att de båda positionerna, det är rolltagande som vi sätter oss i. Och ett förhandlande i en lek med makt som bara är njutningsfull och positiv för mig. När det görs på rätt sätt. Som skådespelare har jag kommit fram till att jag ser på underkastelse inom teatern. Som om det var en position som inte skulle kunna erbjuda mig något maktutrymme. Det är lite lustigt att det fortfarande är så här strukturellt förankrat i mig inom mitt skådespeleri att underkastelse är en position som jag ska uppifrån och bortifrån när jag i min sexualitet har gått varvet runt. Därför vill jag som skådespelare skaffa mig redskap för att kunna praktisera en positiv underkastelse som erbjuder ett handlingsutrymme på liknande sätt som jag gjort med mina sexuella erfarenheter. Nu kör vi! Jag kommer att undersöka begreppet utifrån två praktiker där underkastelse är närvarande, men där det kanske hanteras på olika sätt. Skådespelarpraktiken och BDSM-praktiken. Jag undrar om jag kan hämta något av att försöka brygga över de här olika praktikerna och leta efter strategier från båda håll i hur man som underkastad kan förhålla sig till och reflektera över sin kompetens och sitt maktutrymme. Jag ringer upp två personer som båda praktiserar underkastelse, fast inom olika praktiker. En skådespelare, Ann Petrén.
Hej Ann, hör du mig?
Ja, absolut.
Toppen.
Hej.
Och en som utövar BDSM, scenkonstnären och författaren Tova Järje.
Hej.
Tjena.
Jag kommer ställa samma sex frågor till Ann och Tova. Och så ska vi se om de kan ge mig någon klarhet i vad som ryms i den positiva underkastelsen. Första frågan. Hur praktiserar du underkastelse inom din praktik?
Ja, varje dag. Ur ett perspektiv.
Jag praktiserar underkastelse privat. För att jag tycker att det är hett, roligt, avslappnande, spännande, kanske sorgligt eller smärtsamt eller skakande eller besvärligt. Men det är liksom ingenting som är, det skulle aldrig kunna vara likgiltigt.
Jag tycker det där när vi pratade om den glada underkastelsen så var det ganska härligt att liksom gå in och tänka på det. Ett begrepp som man vid första anblicken tolkar negativt. Men det som jag kan gilla med det där ordet, det är faktiskt, för det vet jag att jag slog upp det. Och då fanns det ett ord så här, självuppgivelse. Vår utbildning, eller utbildning till skådespelare, tänker jag också handlar om att våga vara ingen. För att kunna bli alla. Kunna, så att säga, nollställa dig.
Mm.
För att sen ur det kunna gestalta eller teckna eller vittna eller vilket ord man än använder. Och då är det inte så tokigt med den här självuppgivelsen att man måste ge upp sig själv.
Självuppgivelse, underkastelse, undergivenhet, underordning, submission, kärt barn har många namn. Jag tänkte i början av mitt arbete att de här olika liksom synonymerna till underkastelse var i princip lika. Men ju mer jag har umgåtts med de olika orden och vad de har för olika ingredienser i sig och sådär, så är skillnaden rätt stor. Om vi tar ordet undergiven först då. Det har verbet giva i sig. Och då kan man ju tänka att man skulle kunna betrakta funktionen undergiven som en position som någon har liksom gett dig. Du har blivit tilldelad och befinner dig där. Om man jämför det med ordet underkastelse har ju det ordet kasta i sig. Vilket känns mycket mer aktivt och som ett val av subjektet. Du kastar dig under något för att du vill det, kanske. Om vi går vidare till begreppet underordning har ju det substantivet ordning i sig. Och här känns det som att det liksom syftar på någonting lite torrare och så här, som en samhälleligt inordnad struktur. Det känns liksom som en regel som inte är förhandlad i ögonblicket och därmed inte heller blir förhandlingsbar. Begreppet submission, det har ju ordet mission i sig som betyder uppdrag. Och jag tänker att det här ordet nästan bäst beskriver det jag är ute efter. Det är ett subjekt som är ute på ett uppdrag. Alltså som är i en funktion där den utför någonting som fyller ett större syfte. Och uppdrag är liksom associativt med att så här, vara utvald eller besitta en särskild kompetens. Alltså du befinner dig inte rent slumpmässigt som subjekt i en situation eller en maktordning, utan det är väldigt viktigt att det är just du som är där just då, eftersom det är just du som ska utföra det här uppdraget i fråga. Och det är ungefär det här som Tova pratar om när hon beskriver sitt utövande av submission inom BDSM.
Om jag skulle uppleva att jag kände mig på något sätt utbytbar i det, det vill säga om det inte skulle vara viktigt för den andra att det är just jag som är där med mina reaktioner och gränser och förmågor, då skulle jag aldrig vilja göra mig sårbar på det sättet med eller för den andra. min underkastelse är ingenting som man kan köpa. Det är inget föremål som man kan äga, utan det är ett flow-tillstånd som jag liksom formar i dialog med en annan person. Och det ser väldigt olika ut från gång till gång. Det är ingenting jag producerar för en professionell kontext. Utan jag tänker på det som att jag har den här förmågan att njuta genom att släppa greppet. Förmågan att erbjuda någon annan njutning genom att låta den göra olika saker med mig som jag inte skulle göra om jag bor ensam. Och det är fantastiskt, men bara när tillfället och personen är rätt.
Mm.
Typ så.
Det verkar som att vi vill underkasta oss någonting för att vi vet att underkastelsen är en viktig del av ett större syfte som vi tillsammans bygger. Ordet nämns ju också ofta i religiösa sammanhang. Och på ett sätt kanske det är just en sån närmast gudalik upplevelse vi är ute efter när vi underkastar oss. Inom teatern såväl som sexuellt.
När det handlar om, som jag tycker man kan säga, handlar om en underkastelse. Det är ju när ett arbete är lyckosamt. På det sättet att jag ställer mig bakom en vision om det här vi ska göra. Men när man inne som skådespelare i ett projekt eller en pjäs och sen en roll, en uppgift i den. Ju bättre, jag tänker regissören, som ju oftast är den som ändå leder arbetet, har en tydlig vision, kan formulera någonting som jag signerar. Ja, jag går med på det här.
Mm.
Då har vi ju ett gemensamt mål. Men det är också ramar för det. Det blir också ramar för min uppgift. Sen kan man ha olika åsikter om hur man ska göra innanför de här ramarna. Och det är den frihet jag har. Men jag tycker att det är lite grann som en auktion, eller vad jag ska säga. Man lämnar bud.
Mm.
Jag tycker liksom det kommer ett bud från regissören. Okej, köper jag det där budet eller bjuder jag ett högre bud? Bjuder jag någonting som, jag är på samma vara, men jag lägger till det här.
Mm.
Det är liksom när det är som bäst, tycker jag.
Det Ann beskriver som det bästa samarbetet mellan regissör och skådespelare, det verkar ju inte vara en sån här tråkig sista chansen, en krona Tradera budgivning på någon sak som ingen fattar funktionen med, utom kanske säljaren då som inte längre uppskattar varan. Utan det verkar ju vara en väldigt gemensam omsorg i att produkten så att säga har ett värde. Ja, men alla vill ju liksom att det ska bli en dyrgripsföreställning om man säger. Och då krävs det många som lyssnar in varandra och har olika insatser och går in och liksom trissar upp det här priset som väl då blir föreställningen.
Jag tänker, man räcker inte ensam till. Vi behöver den världen, vi behöver varandra liksom i det här.
Mm.
Och på det sättet så tycker jag att det ingår i grundförutsättningarna som skådespelare. Att jag måste ha någonting att förhålla mig till. En vision, en pjäs eller någonting annat. Som jag naturligtvis underkastar mig på ett sätt.
Fråga 2. Finns det någon skillnad på hur du definierar begreppet utanför din praktik i jämförelse med inom?
Det måste finnas ett mått av underkastelse i det här jobbet. Och det betyder inte att jag reducerar mig själv. För mig låter underkastelse så negativt i relation till livet på något vis. Vi bara konstaterar, vi är ju underkastade liksom så många saker. Och vad är sättet att förhålla sig till det då? Ja, i livet så blir det ju mer som att jag tänker att man måste engagera sig politiskt eller man måste engagera sig i någon fråga för att man vill åt en förändring.
Ja.
Jag kan inte riktigt förhålla mig till begreppet i livet på något sätt.
Nej.
Så blir det. Men att det blir konkret i mitt arbete.
För mig är ordet underkastelse positivt laddat i sexuella sammanhang. Och det har ingenting alls att göra med att bli kränkt eller tvingad till någonting som efteråt kan kännas dåligt. Om det skulle hända så är det liksom inte riktigt underkastelse längre för mig. Utan då är det någonting annat som har blandats i, så att säga. Någon avstängdhet kanske, eller rent av ett slags våld. Liksom. Men i icke-sexuella sammanhang däremot så skulle jag nog snarare använda begreppet oftast för att prata om någonting som är hemskt eller jobbigt. Kanske i bästa fall typ lite störigt, någonting som man inte har makt över. Det är nästan som motsatser innanför och utanför praktiken.
Så underkastelse utanför både Tova och hans praktiker är något de inte har kontroll över. Men det som gör att det blir som motsatser innan och utanför praktiken, det måste ju vara för att du inom praktiken aktivt ger över kontrollen. Det är det du gör. Och genom att ge över den släpper du kraven på att du ska klara av att nå hela vägen själv. Jag väljer att verka tillsammans med andra när jag ger över min kontroll. Ja, det är ju faktiskt den största anledningen till att jag håller på med teater. Jag vill vara med andra, jag vill inte vara själv. Teater är en kollektiv konstform som förutsätter en viss underkastelse och en viss dominans. Tova pratar om just det här att ge över kontrollen som en slags självsuggestion.
Ja, men det är väl en självsuggestion också. Alltså upplevelsen av att ge över kontroll till någon på ett tillitsfullt sätt är inte densamma som att bli berövad kontroll på riktigt. Det är du också inne på i en av dina andra frågor, tycker jag.
Det känns som en viktig kompetens att kunna släppa stolthet och ge över kontroll till någon annan. Men vad krävs då av oss för att vi ska kunna göra det här? Min nästa fråga handlar om just det. Hur ser samarbetet och förhandlingen ut mellan skådespelare och regissör? Eller mellan den dominanta och den underkastade i BDSM? Alltså, vad behöver du som underkastad kunna för att utföra det arbetet eller leka den leken som du är delaktig i? Ann berättar om en gång när hon satt i gradängen och tittade på sina kollegor under en repetition. Då började hon tänka på skådespelarens viktiga kompetens i att utmana sig att inte be om lov på golvet.
Jag tänker att jag alltid ska ha någon idé i bakhuvudet som jag kanske inte kör från början. Och jag tycker också att man som skådespelare ska mobilisera mod att inte be om lov. Och jag vet hur hemskt svårt det är på golvet. Och jag vet att det är så lätt att sitta i salongen och tycka, men gud vad tröga de är och sådär. Men ibland hänföljde åt i den här repetitionen lite grann att istället för att påstå någonting och våga påstå någonting. Det kan vara fel. Mm. Det kan vara precis tvärtom. Att det krävs ett visst mod. Att man känner att man är trygg och vågar göra det. Men det måste man nästan alltid utmana. Och ibland så ska man inte be om lov, för det blir tyvärr ofta ett nej ibland. Mm. Och det är dumt. Det är bättre att göra det.
Jag tänker att det ger ett enormt handlingsutrymme för skådespelarna att ha kompetensen att påstå saker. Kanske till och med utan täckning, som Ann säger. Bara göra det. Och låta regissören märka det. Ann säger också att det såklart kan ske manipulation från regissörens sida när det kommer till det här. Den kanske till exempel får det se ut som att ett förslag som du gjort var dens idé eller bud. Och jag tänker att det finns en kompetens i det här från skådespelaren som är att inte bry sig om det. Alltså maktmässigt. Att tänka på slutresultatet istället. Och liksom vara medveten om sin kompetens utan att behöva hävda den. Det spelar kanske ingen roll liksom vems förslag det var. Och det kanske är liksom skådespelarens kompetens i sig. Att ha en prestigelöshet och en självtillit. Ann fortsätter att berätta om när hon jobbade med Susanne Osten på Unga Klara. Susanne hade inte tålamod med att skådespelarna skulle be om lov, utan hon bad dem istället bara göra det. Och jag kan tänka att en sån approach i arbetsrelationen känns respektfull. På det sättet att regissören vet och litar på att skådespelaren har något att komma med. Och istället för att visa intresse för en process inuti skådespelaren, litar regissören på att skådespelaren kan hantera den processen i sig själv. Och sen har modet att komma med förslag och kommunicera bud som blir konkreta på golvet. När Tova pratar om vad hon behöver kunna för att vara i sin underkastelse, pratar hon om ett gemensamt språk.
Ja, det beror på vad det är för situationer och personer.
Såklart.
Men jag tänker att jag generellt sett behöver utforska saker långsamt och hitta ett gemensamt språk med den som jag leker med. Så att jag kan känna tillit i att vi kan möta varandra där vi är, liksom. Och det där språket, det handlar såklart om att vara ensa om vad olika ord betyder. Alltså typ, betyder aj, sluta med det där omedelbart. Eller betyder aj, fortsätt i den här specifika situationen med den här specifika personen då. Men det handlar också om en massa saker som inte går att bara säga och komma överens om och så. Det handlar om att kunna läsa en kropp. Läsa ljud, blickar, andra signaler som det liksom inte riktigt går att göra någon snabb regelkarta över sådär. Jag känner att jag vill veta så pass mycket om den jag leker med. Och så vill jag att den vet så pass mycket om mig. Att vi liksom har täckning för att ta exakt de risker vi tar i leken. Så om det finns tillitsrum för att någon ska få lägga en hand mot min kind mjukt, då är det det vi kan göra. Liksom. Sen kanske man kan bygga vidare därifrån om det gick bra.
När jag har upplevt negativ underkastelse i teatersammanhang sker det ofta när jag upplever en slags känsla i ett arbete av att inte våga kasta mig ut med mina ambitioner och förslag, så som jag kanske har velat. Jag har märkt att jag då kan känna mig överambitiös och att det i vissa rum kan bli en stämning som blir ganska passiv, där det liksom verkar oattraktivt att ha stora ambitioner. Ann pratar om hur man som skådespelare kan gå in och ändra på det här, på liknande kulturer i arbetsrum, genom att försöka skapa tillit och en känsla av att det är okej att göra bort sig.
Men är inte det just den frågan om olika kulturer inom teater? Alltså, jag menar, det finns ju de som tycker att det är larvigt om någon är förberedd för en repetition. Därför att det är lite finare att komma och vara helt spontan. För det är lite grann att sticka ut hakan och ha tänkt till eller själv funderat. Men det måste ju vara mycket roligare för en regissör om man har skådespelare som har tänkt till saker. Då får man ju mycket mer material att jobba med.
Hon ger ett exempel på när hon var med i en produktion med ett gäng äldre män som var ganska passiva i sitt sätt att repetera.
Och de hade stolar och de ville bara sitta på stolarna. De ville inte göra någonting. Alltså, och jag kände verkligen att det här är en annan kultur.
Regissören, som var en yngre man som aldrig arbetat på teatern tidigare, trodde att han hade kommit till en ensemble där han kunde förvänta sig ett tryggt rum som kunde arbeta improvisatoriskt. Men det gick inte, för de här gubbarna stod stilla.
Och det var lite så här, okej, säg var jag ska stå så går jag dit och ställer mig. Alltså den där attityden.
Då berättar han att hon bara kastade sig ut.
Jag kommer ihåg att jag tänkte, nu kör jag på bara. Liksom, utan täckning och jag vet att det hände någonting i det här rummet.
Här tänker jag verkligen att skådespelaren använde sin kompetens i att kunna lösgöra de här outtalade makthierarkierna och stämningen. Bara genom att pröva något på golvet som han gjorde. Att med ord benämna en situation, det kanske inte alltid är den bästa lösningen när en sån här stämning uppstår. Utan då kanske istället ett djärvt förslag på golvet är det som för arbetet vidare. Och när inte tilliten i gruppen eller mellan skådespelare och regissörer finns, så finns i bästa fall, och i detta fall då, i hans fall, skådespelarens tillit till sig själv och sin egen förmåga i relation till uppgiften.
Och det är en kompetens som jag hoppas kunna utveckla.
Tova pratar om ett slags tillitsspråk som, så som jag uppfattar henne, inte nödvändigtvis handlar om att förstå exakt allt som den du leker med tänker, utan ett språk som handlar om en vilja att undra när du ska stanna upp och lösa saker.
Om man tror att man vet, då har man dels fel och sen är det också inte så kul.
Jag tänker på hur mycket den här ödmjukheten och nyfikenheten på den andra har gemensamt med det vi pratar om i teatern när det kommer till uppmärksamheten på medspelarna.
Det låter som att det är en otrolig, alltså jag menar att det är verkligen en otrolig uppmärksamhet på den andra och att det är det som är liksom nästan positionen eller så.
Ja, både den andra och sig själv liksom.
Ja,
att inte tro att ja, men bara för att jag blev kåt av det här förra gången så betyder det att jag kommer bli det igen. Alltså den sortens mönster tror jag ofta kan leda en in i en känsla av att man så att säga misslyckas för att man inte lyckas reproducera exakt samma sak igen.
Det här tycker jag också är en nyttig sak att bära med mig som skådespelare. Att vi måste vara uppmärksamma på oss själva. Att jag måste visa en omsorg mot mig själv. Att bara för att jag liksom kände på ett sätt en dag på ett rep när jag gjorde någonting och klarade någonting, så behöver inte det betyda att det kommer vara exakt samma känsla nästa gång. Och det är heller inte det som är skådespeleri. Den här ödmjukheten, den gäller ju inte bara inför en själv då, utan den gäller ju alla i processen och hela rummet. Då skulle väl en kompetens kunna vara vetskapen om att ingen vet resultatet från början. Vi behöver känna av varandra. Och Ann kommer in på någonting som jag tycker relaterar till det här. Och det är hur mycket som ligger i språket, huruvida regissören får med sina skådespelare eller inte. Hon pratar om regissörens benägenhet att ibland beställa saker av en.
Jag vill ha. Det finns det regissörer som säger. Då får man en känsla av att man bara är 100% utbytbar. Då kan ju vem som helst leverera den här varan. Det är bättre att säga, liksom, hur skulle det vara om vi prövar så här? Det är ett vi i rummet. Liksom.
Här tar jag an också upp det här med att vara utbytbar som Tova pratade om. Att det är liksom, jag tänker att om regissören då skulle fråga mig det senare, hur skulle det vara om vi prövade det här? Då skulle ju båda vi bli de skapande. Regissören ställer en fråga och jag svarar på den i min gestaltning. Så att hela tiden vara nyfiken på den andra, det verkar vara nycklar inom både BDSM och skådespeleri. Min nästa fråga handlar om ansvaret i underkastelsen. Jag tänker att det finns en stor kompetens i att säga ja och tolka och lyda instruktioner. Men att du också har ett ansvar att säga nej. Hur hanterar du det handlingsutrymmet?
Men sen så tänker jag att jag också har övat otroligt mycket på att säga nej inom BDSM. Och att jag inte alltid har varit så bra på det. Och jag tror också att det är sant för ganska många, inte minst för kvinnor.
Mm.
För det är inte så trevligt att vara den som säger nej. Det är också jobbigt att få nej. Det har också fått öva på. Vad är det man övar på då? Ja, men det är kanske att stå ut med att man är olik andra. Att det finns, att man tar slut någonstans. Liksom.
Mm.
Leken med en annan person, det är som någon slags tillstånd av att låta huden lösas upp och få vara så nära någon att man nästan blir ett och samma. Men sen när man säger nej, då är man liksom ensam igen. Och det är smärtsamt.
Mm.
Men sen så tänker jag också att det här med att våga vara med sin smärta är en viktig kompetens som ingår i att vara submissiv för mig. Jag är intresserad av att finnas där när det gör ont i mig själv eller andra. Jag vill inte dra och jag vill inte låtsas som att det inte händer. Så att våga leka med någon slags smärta och utsatthet, det har gjort min sårbarhet mer uthärdlig också i andra sammanhang.
Mm,
och det kanske är nästan, ja, men det kanske är en del av att säga nej också. Att våga erkänna att någonting är för mycket eller fel. Liksom.
Man måste vara lite genomtänkt när man säger nej. För då måste man ta kontroll över situationen. Alltså man måste ha en idé om varför man säger nej, tänker jag. Och det kan ju vara för att man känner att det här berättar någonting som inte jag alls har tänkt. Eller så här vill inte jag framställa den här människan. Nu har vi inte förstått varandra. Jag tycker nästan ändå att det är en, man vinner på att säga ja. Men ibland så måste man göra nej i handling, tänker jag.
Och hur menar alltså, du då?
Jag har passat på när vi har haft genomdrag ibland och inte gjort som vi har kommit överens om. Inte så att det ska drabba någon annan. Men mest att jag vill visa någonting som jag kanske inte har fått chans att visa.
Mm.
Och det har ju varit väldigt genomtänkt då.
Jag tänker på det här med att stanna kvar i sin smärta och finnas där när det gör ont. För sig själv, som Tova pratar om. Hur det skulle kunna relatera till skådespeleri och till det Ann pratar om. Jag kan komma fram till två olika sätt att vara i sin smärta skådespelarmässigt. Det första är under en situation då du prövar och stannar kvar i förslag som känns svåra, istället för att direkt säga nej och tveka. Det andra sättet är att du säger nej och kan formulera dig kring det. Alltså den kompetensen som ligger i att kunna lyssna till sig själv och kommunicera vad det är som har orsakat ett nej och hur det skulle kunna göras annorlunda. Då tar ju du tillbaka kontrollen som du lämnat över till regissören för en stund. Och för att inte hamna i en ensamhet i det här behöver du kunna formulera dig kring det. Ett sätt att göra det kan ju också, som Ann pratar om, vara att göra nejet i handling. Alltså att presentera en annan lösning på golvet än vad som var regissörens förslag. Det finns ju också ett tredje sätt att hantera sin smärta. Och det är ju att kliva ur leken av underkastelse och bara säga nej.
Alla har sina gränser och vi ska ju absolut inte förväntas klara av eller pröva vilka förslag som helst. Om någon kräver något av dig som känns som ett övergrepp, då är det ju bara att säga nej, utan att ha någon skyldighet att motivera det. Okej, jag har ett litet problem. Eller det är egentligen ett ganska stort problem tror jag som jag har. Som var det som jag inte ville fokusera på i den här podden. Det är nämligen så då att jag kan bli väldigt provocerad av den här manliga regissören kan vi säga. När han säger åt mig hur jag ska göra. Det är som att jag måste ifrågasätta honom för att han är man. Och jag typ instinktivt då tänker att han är dålig. Vilket han kanske också är. Alltså, kolla på hela statistiken i vilka som har högst betyg i skolan nu till exempel. Det är inte de i alla fall. Alla kvinnor och transpersoner kommer ju ta över om några år. Kanske 15-20 år eller någonting. Och då kommer det vara ovanligt med såna här jobbiga män i maktpositioner. Får man ju hoppas i alla fall. Alltså, det är som att jag har så mycket mindre respekt för män i regissörsyrket. För att jag vet ju att män inte behöver kämpa lika hårt som andra för att komma dit de vill. Eller i deras fall kanske bara råkat hamna. Alltså, då tänker jag så här instinktivt att han inte förtjänar att vara där han är. Vilket ju gör att jag inte lyssnar på honom nu när han pratar. Utan jag tänker istället så här, jag känner han 80 000 på att komma här och knappa förberedd. Och han ger oss inga pauser för att han gillar nog inte scheman. Utan han tänker att allt ska vara anarki för att det är soft och det är osoft med regler. Det är duktigt och tjejigt, tänker han nog. Det hade varit så mycket bättre bara att få jobba med en som inte är cisman. För då hade vi haft så bra. Och alla våra behov hade blivit lyssnade till. Och vill han att jag ska hoppa runt här som en fågel i den här scenen? Ja, han har säkert inte ens planerat det. Han kom nog på det nu. Och han vill kanske bara testa mina gränser och sätta sig över mig. För han vill se när jag kommer säga stopp. Men så är det säkert det. Gud, vad är det här? Ja, men kommer jag säga nej? Nej, det kommer jag inte. För jag är en duktig skådespelare som gör alla förslag och nickar och säger ja, jag visst, men gud, ja, absolut, ja, vad kul. Men när jag har förslag, då tycker han att jag är överambitiös. Nej, fan, jag ska fan säga nej nu. Jag ska fan säga, jag ska inte göra. Men gud, kan jag grunda det här i någonting nu eller trots jag bara nu? Hallå? Gud, varför tänker jag så här? Nu missar jag massa info här, säkert massa viktigt som han säger här nu för att jag tänker så här. Jag måste bara påminna mig själv om att vi gör en helhet. Och min relation med den här mannen, den är ändå slut om 8 veckor. Och då ska jag dras med de här konstnärliga valen som han och jag har gjort under en hel spelperiod. Så varför inte bara försöka nu, Rebecca? Och lyssna. Och bara så tänka att det kommer vara bra saker som kommer ur hans mun. Och försöka samarbeta lite här. Åh, jag skäms för att jag tänker så här. Fråga 5. Hur förhåller du dig till din underkastelse i relation till ett feministiskt förhållningssätt?
Ja, om någon bränner min tillit genom att sätta sig på mig eller bete sig gränslöst på något sätt, då kommer det att ta tid att laga. Och jag kanske också skapar olika generaliseringar baserade på sådana erfarenheter som kan gå ut över andra människor som har liknande egenskaper. Till exempel en viss maskulinitet eller en viss femininitet. Och jag tror att min strategi i förhållande till det här har gått ut på att främst vistas i olika sammanhang där jag har en stor grundtrygghet och där jag litar på mina samarbetspartners.
Tack Tova för att du kunde sätta ord på det som jag känner i en lite mer akademisk tappning. Över till Ann.
Jag gjorde Hemsöborna.
Mm.
Jag gjorde Madame Flo, det här är bara några år sedan. Och när man läser i Strindbergs bok så har han fullständigt skitit i henne. Och när vi läste det här, jag sa så här, alltså jag kan inte acceptera det här. Jag måste åtminstone vara på scenen.
Ja. Ann pratar ju om något annat här, tänker jag.
Ja. Det enda hon gör, hon serverar sprit och det här. Hon måste finnas med, även om det inte finns repliker. Hon måste vara där. Ni måste också se henne i det här. Så jag drev den här linjen ganska hårt. Och är ganska nöjd med det. Inom ramen för vad som var Strindberg. Mm. Så kunde man ändå. Jag var med i många fler scener. Det är inte att jag vill vara på scenen mer. Det är inte det att jag måste få mer scenisk tid. Eller, utan jag ville bara så här. 70% är kvinnor i salongen. De, ska de igen behöva identifiera sig med männen i det här?
Ja, det här handlar om representation.
Man måste hitta en kultur där alla har lika mycket betydelse. Alltid.
Fast.
Jag menar, det finns mindre och större uppgifter.
Vänta lite.
De måste ha betydelse.
Vänta, det Ann säger här.
Och man kan inte bara vara till för att bolla fram någon annan.
Ja, det här löser jag någonting i mig. Det här placerar någon slags känsla jag brukar få ibland av skam. Att jag kan liksom kräva för mycket plats.
Det misstolkas som att man vill ha större plats.
Ja, exakt.
Mm. Istället för att man vill ha större betydelse.
Ja, precis. Det är ju inte att jag vill ha... Att jag kräver för mycket plats. Det är ju att liksom, snarare att jag förstår att jag har rätt till att veta min betydelse i verket för att kunna stödja det som helhet. Det här tycker jag är spännande. Det handlar inte om att jag vill synas, utan det handlar om vad som gynnar verket. Vi pratar vidare om det här. Vi pratar om hur viktigt det är att kunna formulera sig kring det här. Och hon upplever att man som skådespelare nästan alltid över sig på att göra det.
Det där tror jag man råkar ut för med alla klassiker faktiskt. Mm. Men jag tänker i mötet att så fort man känner sig reducerad så får man ju vakta sin tunga lite grann. Just därför att i vår bransch kan misstolkas som att man vill ha större plats. Det är det. Jag tycker det missförståndet ibland är sånt.
Ja, du kan ju stödja helheten såklart genom att göra mer eller mindre på scen. Det handlar inte om det. Det handlar ju om det här tankesättet som Ann pratar om. Att om allt som görs på scen angår alla, då går det inte att avfärda förslag, som till exempel i Anns fall i arbetet med Hemsöborna, att en kvinnlig roll ska ha mer utrymme. Det går inte att avfärda det som egoistiskt eller fåfängt, när det då i själva verket bidrar till en större omsorg kring verket, som ju är allas angelägenhet. Att jag kan använda mitt handlingsutrymme för att göra verket och helheten bättre genom att inte underkasta mig texten som helig, utan istället underkasta mig min feministiska kunskap i relation till materialet. Det tycker jag känns som en väldigt positiv dimension av underkastelsen.
Vi kommer att få hålla på och bevaka det här jättelänge. Och det ska man inte underkasta sig.
Om du, till exempel om du inte hade fått blivit lyssnad på i den situationen. Mm. Hur ska man liksom hantera det? Ska man hantera det eller ska man bara hoppa av?
Man måste få den personen att fatta att det är en vinst. Och den måste också förstå att det inte handlar om att man vill ha mer scenisk utrymme. Jag vill inte synas mer eller så vidare. Alltså det är så tydligt ibland att vissa saker bara passerar av ren okunskap. Eller ren, vad som är norm.
Mm.
Liksom. Och att vi fortsätter med det här och fortsätter med det här. Och man får bara representera en sak. Liksom.
Mm.
Man vill ju göra människan stor, större. Liksom. Det finns ju en längtan efter någonting större.
Jag tänker att ansvar på min fråga här är att vi istället för att underkasta oss manuset eller regissören, ibland allihopa, regissör såväl som skådespelare, vi får lov att underkasta oss våra politiska eller feministiska kunskaper. Och när jag lyssnar på Ann blir det solklart för mig att vi måste göra det. Att vi håller på med något mycket större som inte bara handlar om verket utan om hela världen. Och det är klart att man inte alltid har mandat att säga ifrån. Speciellt inte som ung skådis, men jag blir väldigt inspirerad av Ann som under sitt långa yrkesliv kunnat syssla med att skaffa sig det här mandatet. Och hon verkar kunna ta kampen för många som inte har det än.
Jag har känt det som också ett ansvar att vara en som ska kunna reagera och säga ifrån. För jag menar, ingen organisation, ingen verksamhet vinner på medlöpare eller bara hålla med. Det bygger ju på liksom motsättningar som ska föra det framåt till något bättre.
Det blir också tydligt för mig när jag lyssnar på Ann att det i den här frågan är avgörande att jag som skådespelare kan formulera mig. Vilket blir en del av underkastelsen som jag ser det. Eftersom jag inte kan regissera mig själv, eller det kan jag ju såklart, men det ingår oftast inte i min arbetsuppgift, så måste jag kunna argumentera för varför min roll skulle kunna gynnas av en annan typ av regi eller gestaltning eller repliker. Och kan jag det här, då äger jag så att säga mitt konstnärskap och vidgar då mitt handlingsutrymme. Min sista fråga handlar om skillnaden på att bli dominerad, som jag tänker är att kapitulera eller ge upp, och att aktivt låta någon dominera, som ett görande. Jag undrar om du kommer ihåg din första upplevelse av att låta någon dominera dig istället för att du blev bestämd över. Vad hände då?
Det låter som att den frågan kommer ur en egen sån erfarenhet. Stämmer det?
Ja, men det gör den. Verkligen.
Och här är jag tillbaka hos mig själv. Vid startpunkten. I reprummet på Folkteatern. Nu har jag kunnat sortera lite mer i vad det var som hände där. Och jag tittar på den fråga jag hade i början. Vad för redskap har jag nu som skådespelare skaffat mig för att kunna praktisera en positiv underkastelse med handlingsutrymme? Jo, jag har lagt ut dem här på ett bord. Ja, och eftersom det här är en podd så får jag väl beskriva vad det är som ligger där på mitt redskapsbord av underkastelsekompetenser. Här kommer de. Vikten av det gemensamma målet och att vi som skådespelare kan kräva att en regissör kan formulera sin vision. För ju tydligare vision, desto friare kan vi vara inom den. Genom att ge över kontrollen börjar vi lyssna till och upptäcka saker som är större än oss själva. Kollektivet förutsätter underkastelse i någon mån. Det är bra att ha en idé i bakhuvudet. Det kan ge oss frihet, även där det saknas tydliga ramar. Eller så bygger det på och pyntar de ramar som redan finns. Mobilisera mod att inte be om lov och kom med förslag, även utan täckning. Det kan lösgöra stämningar och kulturer i reprummet som bromsar kreativiteten och flowet och gör andra modigare. Jag måste vara medveten om min egen kompetens utan att behöva hävda den. Ibland kanske någon claimar mitt förslag som sitt. Jag får vara lite lugn i det. En viktig skådespelarkompetens är alltså en prestigelöshet. Att vara uppmärksam på sig själv och den andra odlar tillit. Anta inte att du vet hur du själv eller den andra funkar. Jag måste kunna formulera mig. Hitta en kultur där allt har lika mycket betydelse. Förminska eller förringa inte ditt behov av att känna dig betydelsefull. Det här ska icke blandas ihop med och skapa en skamkänsla kring att vilja ha mer plats eller sentid och så vidare. Våga vara anarkist. Gå emot förslag. Gör nej i handling. Tänk alltid, hur kan jag stödja helheten? Det är inte förbjudet att arbeta med människor som jag litar på. Nu har jag fått med mig mycket av de sakerna som jag som skådespelare kan odla i min kompetens. Och sånt som redan nu till viss del ryms i mitt praktiserande. Jag känner mig starkare och tryggare i att vara skådespelare efter det här. Så är det. Jag är sugen på att börja jobba. Och jag vet vad jag kan luta mig mot redan nu. Och vad jag skulle vilja kunna luta mig mot i mig själv och i arbeten längre fram. Jag har kommit fram till att jag kommer odla en livslång tillitsrelation till mig själv i det här yrket. Och även odla den typen av tillitsrelation mellan mig och alla de jag kommer att arbeta med. Och nu har jag en hel del verktyg för att kunna göra det. Det känns bra. Jag har valt att mitt arbete handlar om vad jag kan göra som skådespelare. Men det tar slut någonstans. Typ här. Det är något som jag inte ensam kan påverka ta vid. Och det är då regissörens ansvar kommer in. Eftersom underkastelsen är en del av en polaritet som förutsätter dominansen, blir den här delen av frågan minst lika viktig att ta med vidare ut i framtida samtal. För jag kan inte som skådespelare ensam skapa mig alla de här förutsättningarna och forma mitt trygga rum själv. Det är väl det som gör den här frågan så brännande i mig. Behovet av trygghet och kontroll, det står i relation till beroendet av den andra som har ett stort ansvar i att möjliggöra det här för mig. Jag är inte 100% passivt underkastad, absolut inte. Det vet jag. Men jag bär heller inte en 100% aktiv roll eftersom det hela är ett samarbete. Jag och Tova kommer in på en sak när vi pratar om nej-sägande. Att ibland ska man inte ens behöva säga nej. Eller ibland är det svårt att känna vad som är rätt. Och det är lika mycket upp till den dominerande att känna av och ha radarn ute. Och äga en känslighet i att se den andres behov och ta ansvar i att skapa ett samtal kring det. Inte minst i ekot av MeToo blir det här superviktiga formuleringar för hur vi kan ta frågan vidare.
Sen tänkte jag på en annan aspekt av nej-sägande som har att göra med femininitet. Det har jag tänkt på mycket i hur undergivenhet beskrivs i olika sammanhang. Det finns någon slags sån, bild av att en god undergiven kan sätta gränser och känner sig själv och sin egen kropp och så. Och på något lustigt sätt så sammanfaller ju det också med en god kvinna som håller på sig, som ligger med rätt person vid rätt tillfälle, som kan liksom moderera sina känslor och skapa någon slags respektabel sammanhållen kvinnlighet. Och någonstans i det där kan jag också bli lite frustrerad. Alltså självklart så är det användbara och viktiga egenskaper att kunna känna sin egen vilja och kunna känna sin kroppsgränser och så. Men det kan också bli lite som att så här, ja, men ibland kanske det också är bra att känna andras gränser och lyssna på andras outtalade viljor och så. Det är inte så att jag vill liksom förespråka tankeläsning in absurdum, men det är inte bara mitt ansvar att säga nej, utan det är också den andras ansvar att se och förstå nej, även när jag inte har ord för det.
Jag vill allra helst arbeta med människor som jag byggt upp tillit tillsammans med. Men som ung, snart nyexad skådis, måste jag ju nog pröva mig fram och jobba med väldigt många människor för att det här ska kunna uppstå. Ibland kommer det lättare, som under min praktik, där jag nästan kände tillit från start. Och ibland kommer jag få jobba hårdare för att det ska uppstå. Jag vill inte heller vara en person som utesluter vissa grupper för att de väckt någon instinktiv känsla i mig som är baserad på generaliseringar. Jag känner att jag kommit en bit på vägen i att förstå mitt handlingsutrymme inom underkastelsen. Och kommit lite närmare frågan som bränt i mig länge. Den som gäller det. Om och hur vi kan existera i rum där underkastelse och dominans verkar som två krafter som förutsätter varandra, sida vid sida. Där det inte är en fråga om makt, utan om två människor som placerat sig i två positioner för att de vill vara just där, just då. För att skapa någonting större. Du har lyssnat på min podd om underkastelse. Jag heter Rebecca Riggo och du har också hört Ann Petrén och Tova Järje. Till dem vill jag rikta ett väldigt stort tack. Och ett varmt tack till Mia Höglund Melin som har varit min handledare under det här projektet. Musiken är framförd av Mr. Fingers, Grace Jones och mig själv. Hej då!